Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Konditionsbloggen-podden. För första gången i poddens historia har jag med mig två gäster i studion idag. Och det beror på att Carina Gustafsson och Stefan Sager har sprungit några av världens häftigaste ultralopp tillsammans. Vi ska prata väldigt mycket om det stora loppet CCC idag. Men först och främst, har ni någonsin sprungit längre än så? Det var ju 100 kilometer. Och den här podden brukar alltid starta med, vad är det längsta man har sprungit? Vad har du sprungit så längst, Stefan?
Jag har ju sprungit några 100 kilometers lopp, och det som var längst utav dem, det måste ju varit Kullamannen.
För det är alltid längre än det står.
Det tog aldrig slut. Jag tror det var officiellt 104 kilometer.
Ja. Men det var säkert längre.
Jag hade 107 på klockan när jag gick i mål. Ja.
Och du, Carina, vet jag att du har varit på lite längre äventyr?
Ja, men det har jag, och jag var ju tvungen att kolla upp. Det här med siffror är ju inte min grej riktigt. Men jag tjuvkollade på Strava, och då stod det 159 kilometer. Men det var inget lopp, utan bara ett äventyr på Bergslagsleden. Bara för det är kul.
Du sprang från Kloten till Lonnaboda i somras?
Jajamän. Planen var, Anna-Karin Larsson, löparkompis, hade gjort planen. Det var Kloten, Lonnaboda plus lite till. Ja. Men vi hittade det där lite till längs med vägen. Eftersom okay. Vi körde lite fel. Irrade lite i natten och la till det. Mm. Så vi tyckte att
ni var
159
nöjda när ni kom.
Räckte.
Men somliga som har lite problem att stanna på sådana rodda siffror tänker ju kanske man skulle springa till 16 mil. Eller till 100 miles då, som är 161 kilometer. Men ni lär inte till de här en eller två kilometer. Nej. Var nöjda.
Siffror är inte så viktigt.
Nej, okej. Men det finns du kvar. Kallar du dig för 100 miles löpare? Har du gjort 100 miles?
Alltså, jag kallar mig den som är löpare, så jag vet inte. Nej, jag vet inte om jag behöver göra det.
Exakt. Vi ska prata mycket om CCC idag, är ju min tanke här. Och jag vill ju att ni ska ge någon sorts race-rapport från det häftiga äventyret ni var på nere i Alperna. Men jag tänker att i ultralöpningskretsar så är ju UTMB och CCC otroligt vedertaget nu för tiden. Till den här podden så är det många lyssnare som kanske inte har stenkoll på vad det här ens handlar om. Så om vi börjar i den ändan, Stefan, vad är UTMB?
Det är, ja, de flesta beskriver det som världens Super Bowl av traillöpning. Mm. Och nu har jag egentligen ingen referens till Super Bowl, mer än att det är väldigt, väldigt stort såklart. Men det är väl egentligen alla traillöpares våta dröm att komma dit och springa det ikoniska loppet.
Ja, exakt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag tänkte att vi ska komma in på det där lite senare med hur svårt det är att egentligen ta sig dit och hur man gör om man vill springa UTMB. Men ni valde att springa UTMB, ska jag säga, det är ju 174 kilometer långt, och det går runt Mont Blanc-massivet, start om år i Chamonix i Frankrike, och så springer man genom Italien och Schweiz och kommer tillbaka, går på en vandringsled där som har funnits länge. Och så, jag tror den är 11 etapper lång, men nu springer man på under 20 timmar, de allra bästa. Men ni sprang det näst största loppet, man kallar för CCC. Carina, vad innebär det?
Ja, som de kallar det, lilla systerloppet. Ja. Inte storebror, UTMB, utan CCC, som är 100 och A till B. Så inte hela rundslingan, utan A till B.
Man springer lite extra i början och sen springer man de sista 95 kilometerna typ på UTMB.
Precis.
Ja. Och då är det start nere i Courmayeur, Italien, och så springer man till Chamonix.
Och det är samma som UTMB.
Precis. Mm. Och det är första och sista set. Och sen är man i Champelac i mitten. Det är därför det är CCC, va?
Jajamän, stämmer bra.
Yes. Och det här loppet, det går ju i slutet av augusti varje år. Det är en hel vecka. Om vi börjar där, hur var det att komma ner till Frankrike och mötas av... För det är en ganska speciell stämning i Chamonix.
Ja, det var det definitivt. Skithäftigt. Alltså, jag har ju sett allting så många gånger. Jag är en sån där person som nördar ner mig i saker, så att jag har följt loppet. Livesändningarna är ju helt fantastiska, och när vi kom ner dit så, ja, då är ju alla stjärnor där liksom. Mm. Alla de här stora ikonerna. Och att
ge några exempel, såg du några häftiga?
Absolut, men jag såg ju de här klassiska youtubers som jag själv följer, men också Scott Jurek. Mm. Ja,
känd från Borderland-boken bland annat.
Ja, man ryser liksom och tänker på det. Men det är, jag är inte sån där egentligen, så att jag vill störa och gå fram och prata så, utan det räcker bara vara.
Det blir inga selfies?
Nej, jag är inte, nej, inte alls för det. Så jag tycker att det räcker liksom att bara, alltså det är någon sorts aura runt personen, oftast tycker jag. Det räcker liksom.
Vad säger du om stämningen där?
Ja, helt magiskt. Jag är ju inte alls lika innördad i det hela, utan mer så här spontant slängde in en anmälan till lotteriet också. För att jag tänkte att jag kan väl vara med. Jag kommer ändå inte bli dragen. Men så blev jag i det och tänkte att jag kommer ju ändå resa med och följa med Stefan. Så då kan jag ju också lika gärna springa också. Och det var ju magisk stämning. Man kom ju ner som i en gigantisk löparbubbla. Mm. Med trailfolk som, hela stan är fylld av trailfolk. Så det, allting genomsyras ju utav
kvalificerade traillöpare är det ju som är där. Mm. Fick vi ju reda på.
Exakt. Inga nybörjare.
Ja, men det var ju, när vi gick omkring på Expot och så fick vi ju reda på att det är ju faktiskt så att de som har kommit hit och som kan delta i de här loppen, de har ju sprungit något lopp förut, kvalificerat sig, fått sina running stones och sen så att deras kunder var ju liksom spot on, om man säger. Det var ju de som var på plats.
Chamonix är en ganska liten ort i franska alperna. De hade OS 1924, vinter-OS. Men jag tror att de bara har typ 8000 invånare eller något den stilen. Mm. Men under UTMB-veckan där så är det ju många, många, många fler som är där. Och det är ju liksom hela världseliten. Mm. Plus väldigt många elitmotionärer och motionärer som är...
Supercoolt är det.
Ja.
Fantastiskt häftigt.
Och beskriv hur det ser ut i Chamonix.
Ja, det är så fint. Man är ju i en dal med berg på båda sidorna. Konstant så singlar det ner såna här som flyger med skärmar som har hoppat liksom uppifrån de här bergen. Och topparna mitt i sommaren, jag kommer inte ihåg, det var runt 20 grader när vi var där. Men det är ju snö på topparna liksom. Det ser så häftigt ut. Det är så coolt här. Men sen är stadskärnan är väldigt liten. Ja, det är otroligt häftigt.
Små gator, mysiga restauranger, ja. En mysig liten stad.
Mm. Och det finns ju få omgivningar som är vackrare liksom. Det ligger precis i skuggan av Mont Blanc-massivet där.
Ja, det rinner ju vatten rakt igenom. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det gör det ju.
Ja, den är det där. Jag har ju också varit i Chamonix, men jag minns inte heller vad det
precis.
Heter.
Precis, älven. Där tog vi faktiskt bilder för att visa att vi var där. Så. Mm. För The Gram.
Så vykortsbilder, blågrönt vatten.
Ja. Om vi kommer in på det där då, med hur man tar sig dit. UTMB startade för 20 år sedan, som vilken löpartävling som helst egentligen. Vem som helst kunde anmäla sig, det blev inte riktigt fullt. Och sen började det bli fullt och då fick man anmäla sig tidigare och tidigare. Och sen så blev det sånt otroligt intresse och sug efter det här stora, stora loppet. Att nu är det en hel serie med kvaltävlingar och grejer. Hur gör man om man vill springa?
Ja, jag vet inte. Det var ju en dröm som startade 2020 eller 2021. Jag har suttit och följt livesändningarna. Och jag tycker det är så fantastiskt. Alltså de har kameramän som är liksom bakom löparen. Så du kan, alltså jag minns hur jag såg Courtney DeWalter ta sig upp mot Lafleger. Mm. Liksom det här sista, man ser ju hur de kämpar. Liksom. Det var otroligt, jag bara wow. Och sen så ser man den här miljön. Så jag bara, nej men dit ska jag. Jag bestämmer mig att jag sätter upp det målet. Jag skapade en liten Instagram-grupp. 4 personer. Jag tänkte jag skulle dra med mig. Men det var ju bara jag som ville dit.
Så, det var konstigt. Ja, vill inte alla dit?
Det är precis. Superkonstigt att inte alla. Men ja, okej. Okay. Så hur ser vägen ut dit? Ja, nej, men då handlar det om att skaffa ITRA-poäng. Och då börjar ju hjärnan snurra direkt. Liksom, vilka lopp har jag då att välja på? Och då kunde jag genast välja ut, tror jag, 4 lopp i Sverige som jag mer eller mindre kunde hämta poäng, de som jag behövde. Mm. Österlen Spring Trail, på vårkanten i april och sen Uka Pain på strax innan juni, slutet av maj. Och sen Ultravasan skulle också ge Itra-poäng. Kanon, tänkte jag. Det kommer ju gå vägen.
Så anmälde du det till alla?
Ja, alltså det jag började med 21 var att när jag fyllde år så tänkte jag måste, om jag ska anmäla mig till Uka Pain och springa 100 km då kanske jag måste testa det först. För jag är ganska, jag tar ganska långsamma steg när det gäller ultra. Så, så då anmälde jag mig till den här Kvinnersta Backyard Ultra och sprang kontrollerat då 100 km. Så jag tänkte, ja men det här kommer ju gå vägen så. Så Österlen Spring Trail sprang vi tillsammans. Av någon anledning var vi i jättedålig form just då, det var tufft. Men sen när Uka Pain, det var dags för Uka Pain, då rullade vi på som tåget runt där. Det var jättefint och härligt. Så poängen rullade in. Det är liksom... Det här kommer gå bra. Jag kommer kunna anmäla mig till UTMB. Men sen vet jag inte riktigt vart jag snappade upp informationen. Men de slopar ju det systemet helt och hållet.
Precis. Det där var det gamla kvarsystemet du beskrev precis.
Ja. Precis. Så jag var... Nej, men vad... Det är ju... Det är bara Kullamannen i Sverige. Och så ska jag väl kanske inte säga, för att det finns ju faktiskt ett lopp i Sverige att springa. I Norge finns det inte, i Danmark finns det inte, nej. I Finland finns det inte.
Nej, Kullamannen är enda i Norden som ger Running Stones, som det heter.
Precis.
Som man ska ha nu.
Så jag kuppade lite där och gav en startplats till Carina. Och hon tackade ja till den. Så att, då, det var ju ett sätt att få de här Running Stones som man behöver, 3 stycken. Ja, egentligen finns det väl ingen gräns. Man kan väl gå in med 2 stycken Running Stones, tror jag. Man måste ha ett godkänt index för själva tävlingen som man anmäler sig till. Och där har jag inte satt mig in i sådär jättedjupt, men jag tror vi hade kunnat anmäla oss till UTMB om vi ville. Men som jag gillar att ta ett steg i taget. Vi gick ju i mål på Kullamannen, ska jag säga. Mm. Det var inte riktigt min dag, men jag skulle ju i mål. Det spelar ingen roll hur det går. Jag skulle i mål, jag skulle ha mina Running Stones. Det var mitt why den dagen.
Och det var 100 km distansen som jag ringde på här, som var lite drygt 100 km.
Ja, precis.
Mm. För även Kullamannen har ju en värsting sen
som har ett riktigt 100 miles. Ja. Mm. Vi skrattar lite åt det där, för de kallar ju 100 km kallar de för sprint ultra. Mm.
Precis.
Så att det, ja, det lägger ju nivån.
Ja, ja, så är det. Och de här Running Stones som man då tjänar, de omvandlas sen till lotter, ett lotteri. För det är inte så att man bara kan gå in och anmäla sig, även om fast man har skaffat dem.
Precis.
Utan, ja.
Det krävs ett godkänt index. Alltså att man har deltagit i en tävling. Och det är indexet är väl någon typ av mätning av din förmåga att klara och springa tuffa lopp, om man säger.
Och hur stor, nu anmäler ni till CCC här, det kanske är lite lättare att få en plats där, jag vet inte, än till UTMB, men det är ändå inte, det är inte givet när man är med i lotteriet.
Nej, den processen var ju också väldigt rolig. Och sen ska jag faktiskt, jag måste lyfta fram att Carina egentligen kuppade hon också, för att jag var ju 100% säker på att jag skulle springa CCC, och det var ju väl inte förrän du insåg att du hade Running Stones.
Jag hade ju ändå fått stenarna, så fick lite feeling och bara, men då anmäler jag mig väl lite spontant till det här lotteriet också. Ja. Så får det gå som det går.
Ja. Och då så berättar hon det för mig, så här, att jag har anmält mig.
Jaha, det är med efterhand.
Okej, jaha, det har du gjort. För att egentligen, om man vill vara säker på att båda ska komma med, så går det att anmäla sig som en grupp. Och då
är det ändra alla linjen.
Precis. Och det tror jag vi var ganska överens om att vi vill göra det tillsammans då i så fall. Ja, men där
det här har varit din stora dröm, och tänk om bara Carina hade blivit dragen.
Ja, och för ett kort ögonblick så såg det precis ut som att det var exakt så det skulle bli. För vem var det som kom med? Vem var det som vars lott drogs?
Ja, jag tänkte ju också att oddsen var ju ändå inte så stora. Så jag kunde ju som sagt bara slänga in min lott, mina stenar där också. Men så blir jag ju dragen i första dragningen. Då fick jag ju blev lite svettig, lite kalla fötter. Jag vill ju inte göra det här på egen hand utan Stefan. Han var ju tryggheten. Det var ju han som hade koll på vad det här CCC skulle innebära. Men sen, tack och lov, dragning två fick vi vänta igenom.
Ja, men Carina satt med sin liksom tilldelning. Och hon, det enda hon hade behövt göra var att anmäla sig då. Mm. Men i och med att jag inte hade fått klartecken så liksom hängde den i luften. Och det är ju så att har du blivit tilldelad en plats och inte anmäler dig, då tappar du ju dina running stones.
Aha, då måste du skaffa nya till nästa
år. Precis, så att det var en sån här chansning. Och sen var det en dragning nummer två. Fortfarande ingenting. Men sen hände det någonting. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Men helt plötsligt så firade ju hela UTMB-organisationen att det var 20 år sedan de startade. Mm. Och helt plötsligt så blev jag då en lucky loser. Mm-hmm. Och fick min plats.
Det var förmodligen då folk som inte hade anmält sig. Blev utdragna om de inte anmält sig och så blev platser över eller något sånt.
Ja, jag trodde att Carina skulle tappa sin efter vid andra dragningen. Så att, ja, helt plötsligt blev det verkligt.
Ja, vad coolt.
Ja, helt otroligt. Ja. Men vi är så förvånade. Jag hade avfärdat det liksom. Ja. Det får bli ultramasan eller något sånt där.
Ja. Och när var det här i tid då? När hann ni förbereda det ordentligt?
Det här var i februari.
Ja, men då fanns det ändå ett halvår.
Ja, men sen, hur förbereder man sig för att springa i Alperna? Det är ju den stora frågan.
Exakt.
På Närkeslätten.
Det är en bra fråga. Jag tänkte vi skulle återkomma till just den frågan faktiskt lite senare här. För jag tänkte ni skulle få lite tips till andra som ska företa sig detta, hur man egentligen ska göra. Men Carina, berätta, hur gör man när man har anmält sig? Hur skaffar man boende och planerar man allt när man ska ner? För det är ju inte världens största ort som vi sa.
Man har en Stefan som styr
upp. Det är du som har styrt det också.
Ja, absolut. Jo, jag har väl styrt upp de flesta boendena, tror jag, när vi har varit iväg och så. Jag vill ju ha allting på plats oftast. Så att jag känner mig trygg. Alltså i god tid. Så att man vet vad det är som väntar. Vilka saker man behöver ha med sig. Så det är ju väldigt lätt att boka saker nu för tiden. Frågan är vad man bokar och vad man kommer till, så att man har en bra uppfattning om vad det är. Så vi bokade preliminärt ett boende i Courmayeur. Och det hade väl varit smart.
Där starten går.
Ja, precis. Det hade väl egentligen, det var väldigt smart och logiskt att göra det. Just med tanke på att starten gick där. Men med resans gång så ändrade vi det boendet. För vi fick kontakt med en tjej som är lite känd via Pace on Earth. Och hon erbjöd ett boende. Och tänkte jag, hon är en härlig, trevlig människa som är inom den här sfären, så att säga. Så jag frågade henne. Och samtidigt, vi kunde kapa lite kostnad. Så jag tänkte, ja, varför inte? Och jag tänkte, så det kommer bli trevligt och mysigt och kul och så. Men då hamnar vi i Valorcin, som det heter. Mm. Och då måste man ta sig med tåget 35 minuter längre upp förbi Chamonix då. Mm. Men ja, äventyret slutar inte där. Alltså med boendet är ju, vi hade väldigt mycket tur, för att det går ju en sån här shuttlebuss som hämtar upp löpare inför tävlingen, som är transporten till Courmayeur. Mm. Den hade jag inte kollat supernoga vart den plockade upp. Och de här platserna när den plockade upp folk, de försvann väldigt fort. Mm. Men det fanns då en linje som gick till Valorcin och hämtade oss där. Så att ja, annars hade vi fått åka klockan 5 ifrån Chamonix, och det hade vi inte kunnat ta oss med tåg. Så, så logistik är ju, det är bra att koll på om man inte vill vara nervös.
Ja. Och 9.15 gick starten på morgonen. När fick ni gå upp i Valorcin för att hinna ner?
Klockan 5.
Ja. Ganska tidigt. Mm. Och det här att känna att man hinner med allt, har koll på läget, tar sig lugn och ro.
För det där, jag tycker alltid det är jobbigt när löpartävlingarna startar så det är tidigt, så man får med sig en dålig nattsömn liksom inför, och så ska man hålla igång i ett dygn.
Jag sover aldrig. Nej. Nej, men
inte natten för tävlingar.
Det har faktiskt varit ett jätteproblem ganska länge, att jag känner mig inte uppstressad, men jag kommer liksom inte till ro, jag somnar inte. Men jag har faktiskt lärt mig att hantera det på ett väldigt bra sätt, så att, men här i det här fallet så reste vi ner ganska tätt in på tävlingen. Mm. Vi kom ner på onsdagen och sen hade vi väl ganska chill, men jag sover inte så bra.
Och tävlingen startar fredag morgon.
Ja, precis. Mm. Korrekt. Så. Vi hade, ja, som sagt, vi gick upp vid 5. Bussen gick vid 6, tror jag. Så vi hade då hunnit göra det mest viktiga. Fått i oss lite kaffe och så. Gröt. Men den här logistiken är ju rätt dryg egentligen. För att det är ju 4 timmar till start sen. Mm. Så man måste ju ha med sig, eller inser jag i alla fall, mer energi innan.
Sen var ju inte att äta frukost vid 5 och sen tro att man är klar för startlinjen klockan 9.
Precis. Nej, så vi landade med bussen. Den vart ju lite försenad också, tror jag. För den här tunneln, Mont Blanc-tunneln, är ju seg som tusan.
Nu är den helt avstängd till och med, tror jag.
Den ena, det fanns väl 2 tunnlar och varav den ena var avstängd, så all trafik gick genom just den här tunneln. Så vi landade ganska sent och Karina och jag ställde oss i tobakön. Och den tog väl 30 minuter säkert. Så det här var ju way out of my comfort zone. För vi såg starten gå, alltså på håll.
Mm-hmm.
Mm. Men det var ju eliten som startade.
De har lite olika starttider.
Så. Exakt. Så. För mig kändes det jättekonstigt att inte vara i startfållan liksom, i tid. Men det var lugnt. Det var chill.
På något vis så tog oss nummerlapparna, ställa oss där och komma iväg.
Ja.
Hade typ 2 minuter kvar.
Alltså, vi gled in i startfållan och så såg att vårat startnummer är ju där borta. Vi ska ju in där. Så vi liksom dirigerar till dem. Ska vi hoppa in i den gruppen? Men de vinkar liksom att nej, stå kvar där ni är och häng på den där gruppen.
Ja. Man hade chip eller så, så de liksom, man fick den tiden när man sa.
Ja.
Ja, hade ni käkat någon mer då sen klockan 5 eller? Eller var det tom mage på start?
Jag drog en bar som jag hade med mig.
Ja,
alltså det var ju lite synd. Jag hade ju tänkt att ha den ute på banan, men jag kände att jag måste fylla på redan direkt.
Ja. Väntade och tog den i farten sen. Ja. Första uppförslöpan. Den tog ju sin tid. Så då kunde man äta mycket.
Ja.
Men jag tänkte på det här med att ni kom ner på onsdagen 2 dagar innan. Mm. En del ville ju vara där för med det här med att det ligger på höjd. Hur tänkte ni kring det?
Ja, vi alltså,
för Chamonix ligger på typ 1200 meter över havet.
Och
så ska man ju upp på toppar som är 2,5 drygt.
Precis. Och vi bodde i Val d'Ossin. Det låg på 1300, så det var liksom ingen vinst där, tyvärr. Det kommer vi göra annorlunda nästa gång. Det bästa är väl att resa ner, åtminstone en vecka innan.
Mm.
Och sen ta sig upp på någon topp. Man behöver inte springa upp, utan det är bara att man är uppe på hög höjd lite grann.
Och vän i kroppen. Mm. En lärdom.
Ja.
Yes, 9.15 på morgonen gick starten, sa vi. Vi ska återkomma dit, men jag tänkte vi ska passa på och komma in på det här med att ni springer tillsammans. Som ni valde att göra hela det här loppet. Och det har ni gjort ett antal tävlingar tidigare också. Alla de här du räknar upp, va? Österlen Springtrail, Luca Payne, Silverleden, Ultravasan, Kullamannen. Hur kommer det sig? För det är ju väldigt många som såklart reser ihop, startar samma lopp, men springer var för sig sen. Och sen ses man igen i målet. Springa loppen tillsammans är ju ändå inte helt vanligt. Hur börjar ni med det?
Egentligen inte alltid någonting som vi bestämmer eller säger att vi ska göra. Ibland gör vi det. Att vi bara, för att det är ett äventyr, man har inga tidsmål, utan bara upplevelsen av att springa loppet. Ibland springer vi lite, startar tillsammans, men sen att man är i lite olika synk, kommer ifrån varandra lite grann, men sen kanske möts upp senare igen. Mm. Så blev det på Ultravasan. Där sprang vi lite olika, men sen också möttes upp när vi närmade oss målet.
Mm.
Så gick i mål samtidigt.
Jag är väl en klassisk sån manlig löpare.
Som du startar för fort.
Vad heter det? Man tror mer om sig själv än vad man...
Övervärderar kapaciteten liksom.
Ja, precis. Och alla vet ju att kvinnor har ju en bättre förmåga på ultralopp. De är starkare. Så Carina är ju brutalt stark på slutet.
Mm.
Och Ultravasan, det var ju tyvärr typ 2 eller 3 veckor efter att jag hade covid. Jag hann ju träna lite, men det var nog inte det som var grejen, utan jag försöker vara så här strukturerad med energi, men ändå fick jag liksom ett rejält stopp, och då var det ju death march.
Mm.
Så att det flöt på väldigt bra, men sen så tog det stopp och jag fick lite löparknä och sånt där, så att det var lite löpgång så här. Och sen när det var typ 2 kilometer kvar, då hade jag tittat bakom mig så många gånger och väntat på Carina, för jag visste att hon skulle komma. Och så helt plötsligt så dök hon upp där. Jag bara, wow!
Jag hade ingen kontakt på telefon eller sådär.
Nej.
Det var bara vänta. Ja.
Nej, det var så underbart att få se henne där.
Var du glad eller besviken då? När du fick sig ryggen?
Nej, men jag blev ju glad att jag lallat på och kommer i kapp. Och där är han. Tillbaka.
Sprang ni ihop sista biten då? Eller sprang ni ifrån honom?
Nej. Då körde vi.
Kan man kalla det löpning?
Okay, ni gick sista biten.
Nej, vi gnuggade på faktiskt. Ja. Vi fick till ett löpsteg där.
Mm. Men det har varit lopp också. Ja, såklart CCC nu som vi ska komma in på. Men det har varit andra lopp också där ni har liksom uttalat kört ihop.
Ja, men alltså, jag har inte funderat så jättemycket på just varför. Mm. Det är bara det att det är så jäkla roligt att göra det tillsammans.
Mm.
Så att man delar allting. För man kan ju mäta lopp på 2 olika ben kan man säga. Dels prestation och dels upplevelse.
Mm.
Och ja, man kan ju springa lopp på prestation liksom, och springa ett PB till exempel. Men sen komma hem och känna sig ganska nedstämd ändå för att man la upp loppet helt fel. Och det, då är det liksom så ovärt. Men jag skulle nog säga att den här upplevelsen, det enda som vi hade som mål egentligen för att få de här poängen som man skulle ha, det var ju att ta sig i mål.
Mm.
Och då kan man ju lika gärna bara liksom ha roligt och skita i prestation. Alltså, man tar ju bort rätt mycket men jobbiga saker. Alltså den här pain cave som alla pratar om, den blir ju väldigt hanterbar om man bara lyssnar på kroppen istället.
Tar det som ett skönt långpass istället för att nu ska jag prestera exakt så hårt som det bara går.
Ja. Mm.
Jag tycker också man upplever loppet lite mer när man inte fokuserar så mycket framåt.
Mm.
Jag är ju väldigt lite för prestation, men att man hinner ju med och upplever mer. Man stannar, tillåter sig själv att stanna, ta ett kort, stannar och pratar med folk under tiden.
Mm. Jag är ju inte säker på att sluttiden blir sämre för det heller. Man kan ju slippa vägga, till exempel.
Så kan det vara. Att det faktiskt är en hjälp i att hålla ett mer jämnt tempo.
Mm. Nu säger du att det är inte så mycket fokus på prestation kanske när ni springer tillsammans. Men kan det vara så att ni ändå lyfter varandra? Att det går bättre än det hade gjort om ni hade sprungit individuellt?
Ja, det beror på hur man mäter igen.
Mm.
Alltså, om man tänker på just en specifik tid, det vet jag inte om man kan säga att man presterar bättre. Men det, alltså...
Man har ju aldrig den andra tiden, så man vet ju inte det heller. Hur det hade gått.
Nej.
Men man hjälper ju varandra genom att vara den som drar. Vi dippar ju väldigt sällan exakt samtidigt.
Mm.
Utan det är oftast någon som är lägre och behöver tar det lite lugnare och kan lägga sig i rygg på den andra. Och att man hjälps åt och dra och fokusera framåt.
Mm. Blir det så att man drar ner varandra lite grann då? Att det är den som är lägst för stunden som bestämmer farten? Eller blir det tvärtom att man har den andra som hjälp så att man inte hamnar riktigt så djupt som man skulle behöva göra?
Om jag pratar för mig själv så kan jag tycka att det är väldigt skönt när jag dippar att ha Stefans rygg där framme och bara fokusera på den, åka med, inte tänka så mycket på att jag har det lite jobbigt just nu. För det är ju verkligen just nu. Jag fortsätter rulla på, låser fast blicken i ryggen och kommer upp på banan senare igen. Så jag tycker snarare att det är en hjälp i att hålla sig lite upprätt.
Ja.
Tills det vänder.
Exakt. Hur är man då? Är man ärlig mot den andra med hur man känner?
Ja, vi har väl lite så här att inget gnäll. Men samtidigt, är det någonting som gör ont eller har man bekymmer med någonting, energin, att man har problem att få i sig energin eller någonting, så kommunicerar vi ju det. Men inte att man går och ältar och gnäller, för det ger ju inget positivt
inte skjuts. För någon av en.
Nej. Att man kan lyfta det, men sen räcker det så. Sen fokusera på det positiva istället.
Vi kommer säkert in mer på det när vi kommer in på loppet i Frankrike här. För det var väl några dippar då med, misstänker jag.
Det var en lång
dipp.
En lång sådan. Så fort vi kommer upp på höjd.
Yes, så vi tar oss tillbaka till Courmayeur där. 9.15 på morgonen sa vi en fredag i slutet av augusti. Så går startskottet. Hur mäktigt är det när ni har stressat iväg till starten här och kommit in i startfallan med 2 minuter till godo? Hur mäktigt är det när startskottet går?
Ja, det är jättestort där. Det är, alltså, återigen, det är så himla fint där nere, allting. Oavsett om man är i Frankrike eller Italien eller Schweiz. Nej, men det var jättestort. Och sen just, vi hade ju sett alla de här stjärnorna springa iväg. Ida Nilsson och Tina Forsberg heter de. Tina Emily.
Emily Forsberg.
Vi hade ju sett alla dem dra iväg sådär, så att det är var häftigt. Men vi rullar ju på väldigt, väldigt försiktigt tills det börjar gå upp för, och då skulle vi plocka fram våra stavar. Och vi hade ju rest ner med stavarna och packat ihop dem så mycket det gick för att de skulle få plats i väskan. Så när vi skulle dra upp dem där så båda våra stavar var ju liksom fast.
Ja.
De hade kärvat ihop.
Det är såna här teleskopstavar som man viker ihop liksom.
Precis. Mm. Så det var ju vår första underbara, fantastiska möte liksom på väg upp för den längsta stigningen, att vi skulle få klara oss utan stavar. Ja, det var roligt. Och vi drog och slet i dem där hela vägen upp, men de ville inte riktigt. Vi fick ut dem halvvägs ungefär. Men återigen, det var ju bara att blicka framåt och uppåt.
Men sprang ni hela loppet sen utan ordentliga stavar? Eller vi, fick ni löste ni det?
Nej, vi hade ett längre stopp i La Folie där Carina befann sig på toaletten och jag såg en del av de här det var schweizare eller fransmän som stod utanför där och alltså funktionärer, och jag drog ihop någon ramsa typ att är det någon av er här som är stark? Jag tänkte, nu kanske jag triggar liksom rätt. Ja, så att de började ju slita i mina stavar och grejer så här. Och sen så var det väl någon som kom på att det fanns ju någon sån här smörjspray och någon som hade någon tång, tror jag. Så ja, La Folie är ju 4 mil in i loppet, så att då lyckades de efter många om och men faktiskt dra ut de här stavarna så att vi kunde använda dem fullt ut.
Okej, okay. Ja, det var ju ett äventyr.
Ja, det var så skönt när det släppte.
Det är också en lärdom. Kolla grejerna.
Kolla utrustningen
innan man åker hemifrån.
Ja, exakt. Kvällen innan.
För det loppet, det startar med 1400 höjdmeter på de första 9,2 kilometernas löpning upp till något som heter Tetelaktronch kanske.
Det kan nog stämma.
Ja, ganska häftig utsikt på toppen där. Men ganska långt dit upp.
Ja.
Jag kollade på eran resultatlist, eller vad säger man, resultat. Ja. Där det står hur ni tog er in i loppet. Mm. Och det var 2,5 timme upp dit på 9,2 kilometer första loppet. Vad tänker man då när det tar 2,5 timme på 9 kilometer i starten?
Man hinner ju tänka, det här är den längsta stigningen jag någonsin sett. Ja. Men också hinna stanna, pusta lite, titta ut över vyerna. Det är värt det. Fortsätt lite till. Jag hade rätt god feeling där ändå. Så jag trampade på lite och kände inte av att vi var på väg upp för hög höjd. Mm. Under hela loppet så kände inte jag av höjden, tack och lov. Men sen efter ett tag så tittade jag ju lite bakåt och såg att Stefan hade det ju inte som jag hade det. Inte samma goda känsla. Och jag är så van vid att han också är vrålstark i starten och bara matar på. Men det var inte riktigt den Stefan jag såg bakom mig.
För det, här är en, det är också den högsta toppen man ska upp på och den längsta stigningen i loppet. Det går upp till drygt 2600 meters höjd. Hur var din känsla?
Ja, det var ju otroligt mäktigt såklart att se. Det var ju som ett lämmeltåg upp längs med kanterna. Solen sken och riktigt, det var ju tidigt i loppet. Men när vi kom upp så då, alltså för att beskriva känslan i benen, det är ungefär som att man har gått till gymmet och kört. Alltså lägga på en ganska bra vikt i benpressen och bara köra, låt säga 50, 60, kanske uppemot 100 repetitioner. Det var, alltså jag hade verkligen, det var inte känslan av pump heller, utan det var liksom mer. Jag hade verkligen jobbat med benen. Sen när vi kom upp så var det en jättefin, svag nedför, en ganska fin stig och... jag håller ju lite koll på mina värden på klockan. Så här. Jag såg att det här är väldigt lätt löpning, men min puls är lite högre än vad den borde vara för den här ansträngningen. Samtidigt såg jag Carina bara rulla på. Hon hade feeling. Mm. Men jag tror, alltså, i ett retroperspektiv så tror jag faktiskt att jag hade lite låga järnvärden med mig dit. Och att det kan ha påverkat. För det var inte förrän vi kom ner till La Folie, när vi kom ner på 1000 meters höjd, som jag helt plötsligt började liksom rulla på. Och känna mig lite mer som en människa igen.
Och det hade med höjden att göra då säkert?
Ja, jag tror inte att det hade med energi att göra. Men jag hade ju tittat på, som sagt, väldigt mycket för att bilda mig en uppfattning om hur lång tid den här första stigningen och det skulle ta. Jag har ju någon sån här påminnelse i klockan att ät och drick och så här. Men jag tänkte, det här kommer inte gå att hålla, för att vi är redan off liksom. Tiden tickar ju.
Det tog längre tid än du trodde att ta sig upp.
Ja. Jag har ju sett att de som jag har sett har ju landat vid den här Bertone var det man kom till, som var
ligger lite efter toppen.
Vätskationen, ja precis. De har ju sprungit lite nerför. Att de har varit där vid 2,5-3 timmar någonting. Men jag tror att vi var lite senare ändå liksom. Och då ska man ju ätit, tryckt i sig energi för 3 timmar också.
Så att, dels var det ju långt från frukost som vi var inne på till starten. Och sen börjar du slarva lite med energin då, uppför.
Precis. Men ja, återigen, man lär sig. Man lär sig. Nu för tiden har jag mycket bättre strategi. Men det krävs ju sådana där utmaningar för att man ska förstå ibland. Men det var ju inte bara stigningen upp dit som var tuff. Utan sen... så fort det började gå nerför så var det ju otroligt mycket brantare nerför än vad det är vi är vana vid här då.
Och längre nerförslöpor också. Så vi var ju tvungna att stanna i nerförslöporna också bara för att bryta av, få tillbaka benen lite.
Framsida lår är det som tar mycket stryk utför.
Ja, jag klarade låren faktiskt. Men jag tror också att det var för att vi tog det lugnt nerför och hela tiden... Var försiktiga med knäna, försiktiga med låren. Så att man inte njuter på och rullar på för mycket nedförs.
Exakt. Men om jag läste din race-rapport på Instagram rätt, så du hade ganska fina första 12-15 timmar sådär.
Ja.
Inga riktiga dippar så.
Nej. Jag skötte inte alls energin så där bra som
du,
Stefan. Nej, han skötte den ändå betydligt bättre än vad jag gjorde. Jag tog någon apelsin och någon liten sockerkaka.
Då åt vad som göds på stationen alltså.
Precis. Ja. Äppelklyftor, det kom jag på under CCC. Det var det bästa. De var jättegoda, aldrig smakat så goda äpplen. Så de åt jag ändå flitigt utav. Men gels och sportdryck och allt annat bra, det glömdes bort totalt. Men det, den här gången höll det ändå. Hade god energi hela tiden.
Det är häftigt ändå. Att man kan känna så.
Ja.
Man är igång i ganska många timmar.
Det är det. Det går kanske inte riktigt ihop rent teoretiskt, men...
Efter den här första toppen som vi var inne på, då går det ganska mycket ut. För det är 15 kilometer ganska lätt. Även om det är lite brant på sina ställen. För det är inte brant hela tiden, eller?
Nej, men det var ju... Man säger, den första brantan, eller stigningen upp. Och sen så kom vi ner till Bertone. Och sen upp därifrån så var det ju återigen lite upp. Och sen kom man ut på en jättefin sån här löpa där man springer mellan topparna och ser, ja det känns ju som man tittar ner 1000 meter. Där var det ju väldigt fin löpning. Där, ja, där kunde man definitivt njuta.
För sen kommer den stigning på 800 höjdmeter ungefär och sen är det ytterligare 20 kilometer ganska lätt innan man ska till en, upp på en liten stigning till Champelac.
Ja, just det. Det, alltså, jag skulle nog säga att man kommer ju ner, efter den där fina löpningen så ska man ner till Arnovas. Jag tror det uttalas så. Och det var också väldigt brant nedför. Återigen, och det är nog det som man ska. Ska man träna för någonting för sådana här lopp så är det nog framförallt utförslöpning som man brant, långvarig utförslöpning. Det hade vi ju med oss lite grann så att vi överlevde ju.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Men absolut, den, efter Arnova så kom det en sån här långstigning igen. Och då var det väl mitt på dagen också. Som, det var inte jättevarmt, men det var inte svalt heller förrän vi kom upp på topparna.
Och då har man varit igång ett tag också, så det börjar kännas lite grann i alla fall.
Ja, jag minns inte hur länge vilken tid vi var där, men vi hade, det var ju, det måste ju varit en 6-7-8 timmar eller någonting.
Hur är de där ledarna då, om du jämför med svenska förhållanden så att säga? Är det svårsprunget eller lättsprunget?
Jag var ju så förberedd på, eller jag tänkte att det skulle vara stenberg, stenhårt underlag. Så jag blev glatt överraskad att det var jordig stig. Inte så stenhårt som jag var rädd för då tänkte jag att då kommer man ju ganska lätt slå sönder sig. I och med att jag springer mest i skogen, det är mjukt, det är snällt mot knän och muskler. Men nej, så jag blev glatt överraskad över att det ändå var lite likt. Inte som Bergslagsleden, men som en tillknycklad Bergslagsled. Lite mer uppför, lite mer nerför. Men ändå stenigt.
Ja.
Och istället för rötterna så var det ännu mera sten.
Ja, exakt.
Fast jord däremellan också, så nej.
Ja.
Fina, väldigt fina stigar.
Ja. Om det inte skulle vara så fruktansvärt långt så skulle man kunna springa ganska hyggligt på de här vägarna.
Det skulle man säkert kunna göra om man, om man ville det.
Ja, ja. Sen kommer ni framåt kvällen. Det blir mörkt. Pannlampan åker på. Och ni har varit ute ett antal timmar. Hur mår du då? Har du kommit in i det bättre då?
Nej, jag vet inte. Jag hade ju... Det var ju jag som var mest i Pain Cave, kan man väl komma ihåg. Det har vi slagit fast. Men faktum är att när vi kom ner mot La Folie, som det heter, ungefär 4 mil in i loppet, då vaknade jag ju till liv igen. Och då kom det en sån här... Ja, en ganska öppen, lätt, fin stig som faktiskt liknade Bergslagsleden lite grann. Och alltså, jag älskar den. Den stigsnutten var så otroligt fin och jag kunde ju då njuta. Så. Ja, men sen efter La Folie, där hade vi en ganska lång paus. Vi meckade med stavar och grejer och sen så rullade vi på. Och då sprang vi genom en väldigt fin liten schweizisk by som också var så här helt fantastisk. Och sen visste vi att vi skulle upp till Champelac. Och där har vi också hört att det är en tuff stigning. Man pratar om 500 höjdmeter tror jag. Men det kändes ju brutalare.
Det är ganska brant.
Och någonstans där mitt i så stannade vi och tryckte i oss lite gel och tog på oss pannlamporna. Och sen började vi stava vidare. Men återigen där, alltså man tittar upp... Så man nästan får ont i nacken och ser ett sånt här pärlband med pannlampor där längre upp. Och bara förstår inte hur man ska kunna ta sig dit. Men vi kom fram till Champelac. Där var min energinivå inte alls bra. Det är ju ett sånt här stopp där man kan käka varm mat och så. Ett
större... Det är ganska exakt halvvägs. Lite, ja, lite drygt halvvägs.
Jag vet inte om man kallar det en life base till och med där.
Mm. Vad betyder det? Life base?
Ja, men de kanske har sovplatser och sånt där också. Ah, ja. För de som kör längre då. Men ja, där hade jag ju tänkt äta pasta och buljong och allt möjligt sånt. Men jag, nej, min mage var inte... Alltså jag har egentligen inga problem med magen så, men... Den sa bara att stoppa inte i det massa saker nu, för det är inte säkert att det sitter bra. Och vi satt ner och min energinivå var ju ganska låg där. Så då började jag faktiskt bli kall. Så när vi tog oss ut därifrån, då hade jag ju inte klätt på mig fullt. Mm. Men vi sprang nog bara 100 meter tror jag. Sen så förstod jag att jag måste ha på mig allting nu. Regnjacka och tights. Och...
Var det en kall natt så... eller blev det nerkyld liksom?
Nej, man kan nog inte säga att det var kallt. Du fortsatte ju att springa i din löpkjol.
Ja, jag hade shorts.
Du kanske var mer medtagen då än att det var...
Ja, men jag låg...
Ja, du är ju mera frusen också. Ja. Men så, nej, det var inte en kall...
Jag hade ju liksom inte den här starka känslan. Så att jag låg... Alltså när vi... Ansträngningsnivån var väl att man låg strax över 100 någonting. 110 eller någonting i puls. Så det är inte så här jättehög ansträngning. Så att, ja... De värmande kläderna, jag är ju frusen av mig. Så där var det ju, ja, mörkt och kallt. Men som sagt, jag tror inte det var speciellt kallt. Inte, det är långt ifrån vad det är här.
Och sen ut, eller efter Champillac, inte så långt ifrån, så kommer nästa riktigt tuffa stigning, va?
Ja,
som är,
vi kom ju
från
till
Trient.
Precis, vi kom till Trient, den klassiska rosa kyrkan. Där hade vi också en lite längre paus, svalna lite. Och sen hade vi faktiskt hört att den här stigningen var den brantaste stigningen. Mm. Alltså...
630 höjdmeter på 3,5 kilometer, tror jag. Så ganska många procent.
Det gick verkligen i slow motion. Och jag hade ju, om man ska prata om det här med att vara två och sånt, så har ju jag redan någonstans vid 30-35 någonting, så har jag, var jag ju nästan rädd att det är inte säkert det här går för mig. Det är inte säkert. Alltså nu var jag verkligen på den nivån. Alltså jag var inte trasig. Jag hade lite energi. Men jag hade den känslan ganska tidigt. Så när vi hade passerat Champillac, och jag vet att det var någon som sa att kommer man vara dit inom 12 timmar, då kommer man klara sig runt. Så. Men sen när den där stigningen kom, som var så jäkla brant, så ja, då gick det verkligen långsamt.
Var du rädd för att du själv skulle bryta eller för att du inte skulle klara maxtiden där på 26,5 timme?
Ja, jag hade ju inte tänkt att bryta.
Nej.
Där är ju styrkan som vi har väldigt tydlig, kan man väl säga. För jag vet inte varför jag vet det, men jag vet att Carina bryter inte. Och bara vetskapen om det gör ju att jag vet att hon kommer alltid vara med så.
Mm.
Men sen har vi också, vi resonerar väl kring att så länge man inte spyr, inte är skadad, inga andra fel, så då finns det ingen anledning att bryta. Så det är ju den tryggheten. Så vi, ja.
Så det var maxtiden du tänkte mest på då, när du sa att jag kanske inte kommer klara det?
Ja, precis.
Ja.
Det är inte säkert, jag har så låg fart att det är inte säkert att jag kommer hinna kartofferna.
Mm.
Men med facit i hand så hade vi marginal på varenda ställe.
Märkte du att han var låg där då, eller?
Jo,
pratade ni om det här?
Det gjorde jag, ja, det gjorde vi. Och som sa förut, inget gnäll så. Men han hade ju uppdaterat mig, jag visste vart han, hur han mådde och så. Men jag vet inte riktigt vart någonstans... som jag ändå bara bestämde mig för att vi skulle ta oss i mål.
Mm.
Som sagt, det fanns inga skador, så det fanns ingen brytanledning. Sen hade det kunnat blivit ruggigt tajt med tiden. Och där är jag dålig på att ha koll på tider och cut-offer och kilometrar. Och...
Det var du inne på i början, att du inte räknar så mycket.
Nej, jag räknar inte. Jag släpper allt. Jag go with the flow.
Men det var,
hamnar
det var
i bubblan.
Det var ändå någon som började räkna lite.
Oh, ja, jag blev ju tvungen till att försöka räkna lite grann. Och det är inte min starka sida. Men jag hade ju bestämt mig för att vi skulle ha den där finishen.
Ja, men det var ju när vi var på väg ner mot näst sista stationen, mot Valrosin egentligen. Då fick ju du lite bråttom. Och då var vi ju tvungna att pusha på lite. Och det var ganska trasslig nedstigning där, måste jag säga. Mm. Men det var ju, ja. Det var...
Jag läste det i din race-rapport efteråt, att du kände lite stress från Carina där.
Ja, jag brukar inte känna det. Mm. Det brukar inte komma från henne. Det brukar absolut inte vara det här att nu måste vi ta oss till mål så fort som möjligt. Så där, man kan ju inte kalla det riktigt det för löpning, men vi passerade ett gäng löpare faktiskt på väg ner där. Gjorde vi.
Och det hade vi kanske inte behövt göra om jag var lite bättre på att räkna och de här siffrorna.
Samtidigt är det ju svårt att veta, för en del kilometer är ju väldigt, väldigt långsamma. Så det är svårt att veta vad man ska räkna på för snitt.
Exakt, och när det är en helt annorlunda miljö mot vad man är, då även om jag hade varit duktig på siffrorna här hemma, så kan man inte helt ta med sig dem när det blir en helt annan terräng. Som tar mycket, mycket längre tid.
Ja, jag har ett verktyg som jag brukar ta med mig. Och det är att om man räknar på maxtiden och så antal kilometer, kan man ju se vilken fart man behöver ha. Mm. Och på klockan har jag då ett sånt datafält som visar medeltiden per kilometer. Så att, den har jag lite grann som en vägvisare. För då vet man hur pass chill man kan ta.
Mm, exakt. Hade du med dig där här också?
Ja. Det värsta, det finns ju ett litet problem med det, och det är att klockan inte mäter 100% exakt. Mm. Så att man måste ju ha lite marginal. Men det är ändå en fingervisning om vart man befinner sig. Och sen kommer vi ju till de här olika stationerna där de har angett hur långt vi har kvar då. Och vad är nästa tid. Och jag tror vi hade rätt så gott om tid i Valrosin.
Men trodde du det då också? Eller var det, är det nu i efterhand? Liksom
ja, jag kände faktiskt ingen stress. Den stress som Carina uttryckte, den kände inte jag riktigt. För att jag kände samtidigt att jag har ju ändå gett mitt allt. Mm. Jag har gjort och gör allting jag kan. Så om jag inte lyckas då kommer jag inte gräma mig över det. Liksom.
Det kanske var att jag tänkte att börjar han totallinka och jag ska bära honom också hela vägen, så behöver jag lite mer extra tid till det.
Men vad hade hänt om det hade blivit ännu värre, om han hade totalväggat och liksom, hade du lämnat honom i något läge?
Nej, för då släpar jag med honom tills det vänder.
Men jag tänker, om man kommer inte överens om det på förhand, om någon liksom får seriösa problem att det här kommer inte gå, att kommer den andra fortsätta då eller tar ni det när det händer, om det skulle hända?
Ja, då får vi ta, vi har inte pratat någonting om det. Ja. Så då, det får vi ta den diskussionen ute på stigen.
Vi har inte varit 100% i den situationen, har vi inte. Men det har ju dykt upp situationer, som nu på Kullamannen senast. Ja. När vi sprang bebisloppet, håller på att säga.
50 kilometer.
50 kilometer, ja precis. Eller 57 då. Som det. För då hade du en liten dipp.
Mm.
Och jag var jätteglad. Och då sa du att, nej men flowa på du. Och då var jag ju så här, jag visste inte riktigt, ska jag göra det? Eller ska jag, för att det var ju så, jag ville ändå springa fritt så att säga. Man vill ju alltid springa sitt eget lopp och känna att man är fri liksom. Men då flöt jag på och tappade Carina lite grann. Kanske 2 kilometer eller någonting sånt. Och sen är jag plötsligt så stod jag där. Men nej, det här känns jättefel. Det här... Nu tappar jag någonting här. Jag tappar verkligen. Och sen då stannar jag tvärt och vänder mig om och liksom tittar efter Carina så här ut mot kusten. Nej, det var inte det. Jag tänkte, jag kan inte stå här heller, för då kommer jag liksom börja frysa. Men då joggar jag vidare till nästa station och sen så väntar jag. Då dök hon ju upp.
Ja, ja. Det var ändå ett sånt lopp där ni hade tänkt att springa tillsammans. Vi pratade om det i början där, att ibland så har ni...
Nej, men jag sa väl egentligen innan vi sprang Kullamannen nu att jag vill springa mitt lopp. Jag vill ha min känsla, jag vill inte begränsas av någonting. Jag vill inte göra massa extra toastopp eller någonting sånt där. Utan jag vill bara flyta och känna in min känsla i kroppen och bara njuta så. Men så fort vi startade så kände jag direkt att det här är perfekt. Vilket skönt flyt vi har tillsammans. Och vi sprang och pratade med några, det dök upp någon som vi känner och sådär. Så att jag bara, nej, jag ska bara vara här och njuta. Så att det var inget uttalat att vi skulle hänga ihop, men vi gjorde det.
Det blev så.
Ja.
Jag fick släppa ett tag och linka lite, jag fick lite känning, skinka ner i låret. Fick ta det lite lugnare. Men sen så släppte det. Rullade på. Fick lite mer feeling. Fick en kanelbulle. På en av
hovsallar.
En riktigt bra bulle. Ja. Sen så fick man feeling igen.
Det räckte.
Yep. Ja. Sen i något lerhav där så har jag Stefan framför. Då snicksnackar han med någon längre fram på stigen. Så då kom jag i kapp igen.
Ja, ja. Ja. Och sen följdes ni åt.
Ja.
Tillbaks till Alperna här då. Det blir gryning. Och det är då det är lite stressat kanske. Ni ska i mål, måste jag räkna i huvudet här, till 11.45.
Mm.
På förmiddagen. Och den sista stigning upp till det som heter
La Flégère. Där,
så uttalar man det.
Ja.
Det var perfekt franska.
Ja, visst. Ja. Ja, men då hade vi passerat Valosin. Återigen fyllt på flaskorna med sportdryck. Och ja, sen knallade vi ju på. Det var väl kanske min nivå som styrde farten mest. Men sen så kom vi ju till, och det var nog en av de värsta mindfuck. Det var nästan värre än vad Kullamannen kan ställa till det. För att upp till La Flégère, när vi trodde att vi var på väg dit. Vi tog, tror jag, 400 höjdmeter från Vallosin.
Mm.
Och sen helt plötsligt så skulle vi ner igen.
Mm.
Och det var, alltså Kilsbergen är ingenting mot det. Det var så stora stenbumlingar och så olöpbart som det kan bli.
Nerför.
Mm. Och så då tappade vi 300 höjdmeter tror jag igen. Och det är liksom...
Det ser man på höjdkurvan. Jag var inne och kollade på den igår. Ja. Det här. Att det går den för ja. Så.
Precis. Och det är... Alltså så långt in i loppet. Jag höll ju koll på... Jag hade ett fält på klockan som visade vilken höjd vi var på. Så jag såg ju att ja, nu har vi klättrat upp till 1700 höjdmeter. Ja, och sen skulle vi ner till 1400 höjdmeter liksom.
Mm.
Och det var jäkligt tufft. Och det var så trassligt. Så att, och det gick så långsamt.
Mm.
Och sen där är man ju också väldigt trött i huvudet.
Mm. Det är så... typ 22 timmar innan eller något sånt i loppet.
Då har man ju fullt sjå att hålla reda på fötter, stavar, hela kroppen.
Egentligen är det ju inte så jobbigt. Det är, för mig är det åtminstone en väldigt annorlunda rörelse mot löpning. Så att jag är helt okej. Okay. Det känns inte lika nötigt i benen och så. Mm. Men det är bara det att man tar sig framåt så långsamt. Och sen... Som sagt, ner och sen skulle vi upp igen. Och sen stigningen upp till det sista, det är väl en skidbacke, en skidanläggning tror jag. Den såg man ju hela vägen upp.
Mm.
Man såg det var som en lång, lång, lång grusplan. Och så långt vi kunde se så trodde vi att, eller vi såg inte det här pärlbandet. Löparna försvann, så vi förstod liksom inte hur långt upp vi skulle. Men... ju närmare vi kom, desto mer såg vi ju att man ska ju upp lite till.
Mm.
Och sen lite till.
Det är med falska krön.
Ja.
Det är alltid lite till.
Ja. Ja. De falska krönen i Alperna är väldigt jobbiga.
Och jag tror ni kommer till toppen där efter 23 timmar, 59 minuter eller något sånt. Och då har ni 2,5 timmar på er att ta er ner till byn. Och det är, vad är det? Det är 8 kilometer, 7-8 kilometer.
7 eller 8 kilometer. Ja. Och... ja, det måste ha varit, kan det vara 800 meter eller någonting sånt där.
Mm. Mm. Neråt.
Rätt så trasslig stig. Det börjar ju med, det är ganska brant nedför första biten. Så det, ja, så som benen kändes så var de inte jättesugna på att springa den där första biten.
Det är
i alla fall
inte så, det är ju som en grusväg lite.
En brant grusväg.
En brant grusväg. Och den är man ju inte så joggsugen på.
Nej.
Så då är det ju mört.
Ja, när jag var ute i mer än 90 kilometer och 24 timmar.
Ja, nej, då vill man ju helst gå, ta hjälp av stavarna för att bromsa stegen.
Mm.
Samtidigt vill man ju ner.
Mm. Men samtidigt så har ni också liksom, nu har ni 2,5 timmar på er till de här 8 kilometerna. Så tidspressen är lite borta, eller? Du behöver inte vara stressad där.
Nej, där var inte jag stressad längre. Där visste jag ändå.
Jag kände mig inte säker. Jag tror det var någon kilometer som tog över 15 minuter, tror jag.
Mm.
Och då snackade vi
nerför,
ja. Mm. Och det är ju så här, hur är det ens möjligt? Man fattar ju inte det.
Mm.
Och dessutom så var det ganska trassligt. Och du satte dig på rumpan på något ställe?
Ja, jag skulle ju morsa och heja på någon och så här vinka och titta åt sidan på en jättetrasslig stig.
Ja.
riktigt dålig idé, så då trampade jag lite snett, men styrde upp det, så jag satte mig lite ner och sen så upp igen.
Det är ju ganska viktigt.
Det gick ju bra.
Det är ganska viktigt att lyfta fram att snedsteg i Alperna är inte att rekommendera, för att det är ju precis utanför stigen, så har man ju liksom en sluttning på flera hundra meter. Så jag är ju lite höjdrädd så, men jag höll mig på stigen. Ja. Men man vill absolut inte göra några snedsteg. Ja. Då sätter man hjärtat i halsgropen, eller på så.
Men sen kommer ni till slut ner mot byn Chamonix. Mm. Hur är känslan då?
Ja, det är ju helt otroligt. Alltså det är ju ofattbart egentligen. Det som sagt, det tog ju totalt 25 timmar och 23 minuter. Så efter 25 timmar så var vi där. Man såg ju ner till Chamonix väldigt, väldigt länge. Uh-huh. Så det är fortfarande väldigt långt kvar. Och så kommer man ner där. Och sen kommer den här ikoniska lilla gång och cykelbanan som går längs med vattnet där. Uh-huh. Som jag har sett så många springa och bli filmade liksom där. Och det var så otroligt häftigt. Och helt plötsligt så joggade vi.
Och det är mycket folk längs sidan. Det är folkfest då?
Det är ju precis bredvid ett expo bland annat, så där det är folk hela tiden. Och sen så väntar ju folk kanske på att det ska komma också. Mm. Sen så är det ju också många olika lopp som går samtidigt. Så att det är ju hela tiden folk som kommer där. Men ja, sen springer man längs med vattnet där. Man gör en liten sväng inne i Chamonix. Vilket, alltså det är en genial idé, för det är väldigt mysigt att sitta där inne och heja på folk som kommer. Ja, man ser ju alla de här hjältarna liksom. Mm. Som kommer med krum rygg och... Men alltså, ja, vi sprang ju. Och målportalen stod ju där. Den stora blåa. Så häftigt. Och då tog jag ju tag i Carinas hand och så lyfte vi upp den och sprang vi igenom målportalen tillsammans.
Ja. Nej, det var ju mäktigt. Ja. Riktigt mäktigt.
Ja. Det är få löparupplevelser som kan mäta sig med det, va?
Det går inte riktigt att beskriva. Och sen allt folk som man blev så lyft utav också. Det var så genuint framhejat utav folkmassan. Mm. Så det var magiskt. Mm. Härligt. Och som sagt var, helt plötsligt kunna springa igen.
hur mycket löpning blev det sista 12 timmarna?
Ja, klockan summerar ju det där faktiskt. Mm. Och vi hade ju 5 timmar löpning och 18 timmar gång. Och sen var det ju lite stillastående tid. Så ja, alla backar är ju igång.
Ja, exakt. Ja, det säger någonting om vilken typ av lopp det här är. Är det det tuffaste du har gjort?
Definitivt. Ja. Det är alltså, jag har ju försökt att förbereda mig så gott jag kan. Alltså, ta in allting jag kan hitta om det. Mm. Oavsett vilken nivå av kvalitet på innehållet. Bara, vad jag än kan snappa upp för vad det här loppet innebär. Mm. Men... jag vet inte om jag hade trott på att jag skulle klara det om jag visste vad det innebar. Nej. Utan, ja, det var nog rätt så bra att gå in lite så här ovetandes, tror jag.
Fast du hade läst på så mycket, tyckte du att du var lite ovetandes?
Ja. Det
gick inte att föreställa sig riktigt. Hur det är.
Precis, av allt material som jag lyckats liksom... Jag har kollat på höjdprofil, jag har kollat hur många höjdmeter det är här och var. Men ändå, de här utförslöperna skulle jag säga är så brutalt tuffa.
Och totalt sett över hela loppet är det knappt 7000 höjdmeter, va?
6000.
6000.
Mm. Ja, och det kan man ju addera. Jag menar, när vi var uppe på sista toppen, då hade man ju gjort alla de där höjdmetrarna. Så man hade ju dem i benen när man skulle ner där. Men som sagt, ja, det var ju några ställen på väg ner som vi lyckades springa och sen springa in i mål där. Men det, ja, man måste vara fysiskt stark faktiskt, kände jag.
Det låter ju som när ni berättar att det var du som var den starka liksom hela dygnet.
Jag blev nog det för att jag tittade bak och såg att Stefan inte var där jag brukar se honom. Så då gick jag bara in i ett mindset att okej, nu sätter jag mig här i loket på en gång och har koll på läget. Checkar av hans flaskor inne på energistationerna. Är de påfyllda? Mm. Kanske att det var det som också bara fick mig att ha superbra resa. För att jag var så fokuserad i det och sen bara framåt.
Du fick ha tankarna på något annat också liksom.
Ja, och bara vara i nuet, i bubblan. Även om jag försökte där ett tag resonera lite med tiden framöver. Skulle vi hinna, som sagt var riktigt dåligt resonemang. Men verkligen vara i nuet.
En dum fråga till någon som inte bryr sig så mycket om tider och prestationer. Hade du kunnat sprunga mycket fortare, tror du?
Ingen aning. Det vet man ju inte. För hade jag gjort det så hade det ju varit en helt annan resa. Så då hade det kanske tagit slut istället. Då kanske jag hade totalväggat någonstans. Så det är omöjligt att veta.
Precis. Då hade det blivit Stefan som fått dra dig istället.
Och ganska ointressant.
Exakt. Hur var känslan efteråt då? Var det direkt, nu ska vi göra stor UTMB, 174 kilometer? Eller var det här var häftigt men nu är det gjort?
Nej, det började nog bubbla lite inombords. Fasen, det var ju ganska härligt där ändå. Vi gjorde det, vi tog oss i mål, klarat det. Ja, då kanske det ändå går att ta sig i mål även på den där storebrorsan.
Ja. Jag tänkte att det är den känslan. Ja.
Inte avskräckt.
Nej.
Alltså, och målgången, det är så magiskt. Det är ju sånt lyckorus. Så, ja.
Jag kände väl under loppet att det här var övermäktigt. Det här var för tufft. Det här var min nivå. Jag kommer inte kunna ta mig högre än så här. Det här är min gräns. Men samtidigt att man kan liksom vara igång över 25 timmar. Jag hade ju absolut inga trötthetskänslor eller någonting sådär. Och så då, med facit hand, om vi akklimatiserar oss för höjd, om vi sköter energin bättre, om vi tränar lite hårdare, ja, det kan nog gå. Så, ja. Men det är ju också helt bizarrt, för det är ju 7 mil mer. Liksom. Så att det är svårt att föreställa sig. Men...
Och 4000 höjdmeter till.
Ja, precis. Men samtidigt är jag lite rädd. Och det är svårt att uttrycka det, men jag har alltid sett ut i MB som det största målet, att den utmaningen är den största och den ligger någonstans på horisonten. Att jag vet inte om jag är så stark att jag klarar det. Så jag vet inte vad som händer om jag klarar det. Jaja. Om jag klarar att springa ut i MB.
Att du känner dig klar med löpningen då?
Nej, men vad händer då sen?
Då är det inga nya mål.
Det blir ett svart hål sen.
Ja, sen får du börja satsa på 6 dagars löpning istället.
Ja, kanske.
Ja, det är väl ett intressant resonemang såklart. Vad gör man om man har nått sitt största mål?
Ja, det är som sagt, jag har alltid tänkt att det målet finns ju alltid där. Inom löpning så finns det finns alltid någonting att sikta mot eller något längre som ligger så långt bort att det är inte säkert man hinner dit eller kommer dit eller ens har möjlighet att ta sig dit liksom. Så det, jag vet inte vad som händer sen riktigt. Men såklart att jag måste ju göra det. jag måste ju springa hela varvet.
Exakt. Har du stakat ut vägen dit då, som du gjorde för att ta dig till CCC? Vet du liksom vad du ska göra för att ta dig till UTMB? Eller för att ni ska ta dig till UTMB?
Jag är ganska tidig med att planera. Jag har redan nu försökt att börja anmäla mig till lopp och sånt för nästa år.
För det är 2025 då som är första möjliga att hinna få in de där löparstenarna.
Vi var lite spontana nu. Vi köpte ju inte startplatser till Kullamannen när de kom ut förra året. Utan vi köpte dem i andra hand. För vi kom på att ju mer running stones vi har, desto större chans har vi. Så då hängde vi på lås. Alltså det finns ju en grupp på Facebook där man diskuterar Kullamannen 100 miles. Och där grävde vi fram startplatser. Lyckades få till precis innan sista dagen gick ut för att göra det. Och vi lyckades båda två få startplatser. Och då visste vi att då kan vi få 2 stycken running stones var. Och det kan vi faktiskt redan nu slänga in i lotteriet. Det är inte säkert att de ger någon utdelning. Men då kommer vi ha kvar dem. Och samtidigt som jag nu då hade varit ute i 25 timmar och joggat den tuffaste rundan som jag någonsin har gjort, så då Då tänkte jag att då kanske jag klarar att springa 100 miles. Så då bestämde vi oss att kullar man 100 miles får det bli.
I november nästa år.
2024, ja. Mm. Men det kan också alltså bli UTMB 2024. Ja. Om våra start, om våra running stones ger utdelning.
Ja. Och det är alltså de ni fick på Kullamannen 50 km, eller de som är, ja. 56, 57. Precis. De går att liksom använda, mm, för att,
ja,
använda sig.
Ja. Precis. Så ja, vi får se. Blir det så blir det ju så.
Ja.
Så att, men vi tränar ju redan nu som att vi skulle vara med i UTMB.
Det är bra. Jag tänkte, vi har pratat länge redan, men jag tänkte, vi har hintat om det i början. Vi måste komma in lite på träning också. Hur tränar man i Närke för de här alploppen? För jag tänker, jag har ju också sysslat lite med det. Och det var ju lite som du nämnde, Stefan. Det är ju en sak att springa upp. För man kan ställa ett löpband på 15% eller 20% om man vill. Och nöta upp, för det är ju en sak. Men springa ner för det är ju den stora... Det stora bekymret i träningen.
Det är, ja, det är svårt att träna nedförslöpningen. Men att när man är ute på en vanlig mysrunda på stigen. Att man ser en nedförslöpa som är, kanske är lite längre. Att man faktiskt rullar på lite mer. Mm. Att man härdar upp, tänker aktivt på att härda upp knäna lite lagom. Mm. Inte så att man... triggar för mycket, men att man löper på lite nerför också.
Mm.
Rusakulan, den stigen, rolig, springa snabbt nerför.
Mm.
Finns ju också otroligt fina stigningar i Storslundshöjden.
Mm.
Springa lyftgata, både knalla uppför och springa på nerför.
Ja, för det är det som är lite nyckeln, va? Man behöver inte träna så mycket på att springa uppför.
Nej, det är ju som att springa upp för är ju väldigt skonsamt egentligen.
Ja.
Det är mer skonsamt än att springa platt. Och det som är svårt är här, det är ju att hitta så långa utförslöpor som, mm, är så pass branta. Så de måste liksom pågå en stund. Jag tror att om man springer ner för Onnabodabacken eller Matsabacken eller så, så skulle man nog kunna få lite liknande känsla.
Mm.
Men alltså sen vi kom hem så har vi konstaterat att Kilsbergsskogen är ganska snäll egentligen.
Mm.
Men vi ritar väl upp runder numera som har mer höjdmeter för att fortsätta bygga styrka så. Mm.
Sitter du och tittar på stigar? Finns det stigval så att man kan ta sig upp på högsta höjden, ner för den, zigzacka sig fram, utnyttja de högsta höjderna,
mm,
så att man tar sig fram och tillbaka längs med den.
Mm. Mm. För det är det som är nyckeln, att få långa sammanhängande istället, ja, för bara köra upp och ner i Sörbybacken.
Ja, Sörbybacken är ju en backe, absolut. Men du kommer inte känna samma sak riktigt.
Mm.
Det som Carina sa där, att vi som ner till Val Rosin till exempel, så då var jag tvungen att stanna halvvägs och bara släppa anspänningen i benen en stund. Låta dem, alltså skaka ur dem lite. Mm. För att sen liksom springa vidare. För att ja, det blir så långt. Men jag har ju läst lite grann om det här med att liksom härda benen. Och, man får inte göra för mycket. Men just utförslöpning härdar ju benen på ett bra, mm, sätt. Alltså det är hela kroppsvikten som bromsas varje gång man tar ett steg utför. Så att den är viktigare.
Mm.
Och då... Som i vårt fall, för UTMB, så då tror jag det handlar väldigt mycket om... Om vi tar Storstenshöjden som exempel, som de här runt omkring som tränar känner till, så är det den sista lilla knäppen som är i den backen. Den är ganska lik i branthet.
Mm. Mm. Och där har man inte så mycket till löpsteg.
Nej, precis.
Oftast. Mm. Nej. Men det är också ganska mycket mer teknik, va, när man springer ut för, känner jag. Tekniken är viktigare, just det här att inte bli för bromsande. Om man jämför med hur Kilian Jonné springer och, mm, och valfri motionär, så använder han mindre energi för att bromsa. Liksom.
Mm. Ja, det är bra om man är orädd. Men det finns ju någon sweet spot däremellan. Jag vet att jag sprang ett lopp för många år sedan som har ganska många höjdmeter, och då tänkte jag att jag ska ta det väldigt försiktigt utför. Men då bromsade jag istället så pass mycket så att smalbenen blev väldigt trötta.
Mm.
Och då, ja, det gäller att fördela belastningen ganska jämnt egentligen. Så gott det går.
Jag brukar be alla som kommer till den podden att ta med sitt favoritträningspass. Om vi riktar in oss mot den här typen av träning då, träning för ett alplopp. Vad är favoriten då, Carina?
Det står ju jämnt mellan SUS-banan, Skogsultra, Storstenshöjden.
Rickard Ahlbergs lopp där som ska gå i januari. Som redan finns en bana uppmärkt med reflexer.
Jajamän. Den är ju fantastiskt fin att tugga på upp och ner. Och den är också, det är ju likt, även om det här är då i skog, så är den ändå alplik. Och det är ju så den är gjord, syftet med den är så. Eller också liftgatan, att stavgå liftgatan, jogga nerför. Det kan jag innan de passen kanske inte vara superpepp på dem, men så fort jag sätter igång, då är det någonting som går igång och då är det ganska roligt att tugga i den där liftgatan. Hur galet det än låter, en liftgata, det finns väl inget mer oinspirerande, men någonting vaknar till när man
är det,
börjar.
Är det gång upp för och löpning nerför, eller hur lägger man
upp det? Ja, jag går upp för. Det är alldeles för jobbigt att springa upp för. Då kommer jag inte långt. Men däremot så gillar jag att jogga. Jogga lätt nerför. Försöka hitta ett avslappnat joggsteg ändå.
Håller du med, Stefan, eller har du några andra pass att slänga in där?
Jag älskar inte liftgatan. Men jag älskar det den ger, såklart. Men nej. Mitt favoritpass är från 2020, när jag tränade inför BLU, Bergslagslinjen Ultra. Den sista gången den gick på den klassiska sträckningen mellan Nora och Ånaboda. Och då insåg jag hur svag jag var i backar och läste om ett pass som var 90 minuter och där man ger järnet i backarna. Och jag testade det och det passade mig perfekt.
Det är ju mitt absoluta favoritpass. Om vi snackar springa stig långt och så bara drar man på i alla uppförsbackar.
Ja, precis. Exakt så. Jag sprang, just det året så sprang jag mellan Ånaboda och Tomasboda. Cirka 7,5 kilometer, 15 kilometer tur och retur. Och det tog väl 1,35, 1,45 någonting. Alla backar har olika karaktär. Så en del är väldigt korta. Jag tror den längsta backen tar väl, det är den på slutet. Den tar väl kanske 5-6 minuter någonting. Men de flesta backarna...
Den är upp till själva Tomasboda.
Ja, precis. Åt båda hållen är det ju så. Dels upp till Tomasboda och dels när man springer tillbaka upp till Ånaboda. De stigningarna är långa. Men annars är det också massa såna här små korta backar där man verkligen nästan trycker spänststeg upp. Bara flyger upp. Och pulsen varierar väl från låg tröskel till VO2 max, som man säger. Jag kapade 50 minuter det året på BLU. Så det var, för mig är det helt, det är helt otroligt.
Ja, det får man säga. Ja. På 45 kilometer
släpp. Ja, precis. Men vi pratar om att det är något pass som vi gärna delar också tillsammans. Och det är ju ett koncept som jag kallar för Chill Söndagstrail. Chill
Söndagstrail.
Ja. Och det är egentligen alltså när man tränar man inför ultra, så är det alltid bra att addera kilometrar. Men framförallt att man springer kanske någonstans mellan 70 och 90 minuter, som är väldigt, väldigt lugnt och avslappnat. Men att just att man adderar kilometrar till veckan. Så man bara ser till att, vad ska man säga, man har mysigt, men man får också jobba lite grann med mer distans, kan man väl säga. Men det är väldigt kravlöst. Skönt, härligt, livsbejakande kanske.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det finns många ställen att springa på också. Många fina ställen att välja på. Springer ni mycket ihop i vardagen med? Är det mycket, kör ni alla träningspass tillsammans också?
Inte alla, men ofta. Så ofta vi kan. När träningsplanen synkar så kör vi passen ihop. Och även om vi har olika pass som vi tänker oss att vi ska köra, så ibland så joggar ihop uppvärmningen tillsammans, kör passen på vardera håll. Ibland synkar på hemväg igen, eller att man möts tillbaka hemma.
Ja, jag skulle säga att vi springer, som du säger, vi springer så mycket vi kan tillsammans. Men framförallt att många pass är inte träningspass. Eller åtminstone inte för mig, utan det handlar ju om att komma ut i skogen och liksom stressa av med mera.
Löpningen är mer än bara träning, så är det ju.
Ja, precis. Men ju mer man kan göra tillsammans, det är liksom, då är tempo ganska oviktigt oftast. Det är ändå, även om man inte kan släppa tanken på att man springer för långsamt eller någonting sånt där, så är det ju ändå, alltså man har ju ett väldigt stort spann, så man ändå får liksom, man är ändå ute och rör sig och pulsen stiger med mera sådär, så att det prioriterar väl egentligen gemensam tid framför den träning det ger, kanske. Ja.
Vi var inne på 2024 här, det kanske blir ut i NB om ni har tur i lotteriet igen. Det blir Kullamannen 100 miles. Har du något mer på agendan eller är det som är det stora?
Vi pratar väl nästan om att återbesöka några lopp.
Ja, eventuellt Österlen. Det kanske vi har lite outtalat med, i och med att det inte var det härligaste feelingen på. Det var ju otroligt fint, jättefint lopp. Men vi båda var inte helt i
Vi var form. Inte på topp där.
Nej, så det skulle ju också vara fantastiskt härligt. Och
det låter ju fint att möta våren nere på Österlen.
Det är definitivt otroligt vacker natur. Bokskogarna och ja, väldigt, väldigt fint. Brösarps backar också. Väldigt, väldigt fint. Väldigt blåsigt. Där fick vi hålla i oss lite, men väldigt, väldigt fint.
Ja, det är svårt att säga. Vi ska ju återbesöka saker. Vi kommer att springa den här Rickard Ahlbergs skogsultra.
På en träningsbana där. Ni kan den, så där har ni inga ursäkter till.
Jag har inte lärt mig den än. Men
jag springer ju ändå, fastän jag borde kunna den nu, så springer jag ju ändå fel.
Men den är ganska krånglig. Det är mycket fram och tillbaka.
Ja, men det är det.
Man måste ha GPXen i klockan, tror jag, annars.
Ja, det sägs ju att man inte ska behöva det. Ja. Men nej, jag tror att jag måste ha det. Det går ju åt fel håll, även fast jag har det. Och trasslar till det.
Men vi har väl inte. Alltså, vi har ju det året 2022. Då sprang vi ju ett ultralopp varje månad, tror jag. Och då insåg vi att man var tråkigt att vi inte får in så mycket träning. Vi vill träna mer. Så i år så gick vi in med målsättning att vi skulle få träna jättemycket. Och ja, så mycket vi liksom, ja, men så fritt. Ingen nedtrappning inför tävling och ingen vila efter tävling. Och så. Men jag känner nog att mitt mindset har ändrats lite där. Dels att man inte behöver köra på så hårt på tävlingar. Och jag skulle nästan vilja ge Kilian Jornet cred för det. För att då, om man tar bort att själva tävlingarna ska vara några sådana här slutgiltiga mål, så, utan att de bara är ett trappsteg på vägen. Så att man, som nu när vi sprang Kullamannen till exempel, bara har en underbar upplevelse och får in ett riktigt, riktigt bra träningspass som gör att man blir starkare. Så det är lite mer så som vi kommer tänka, alltså att fortsätta kunna träna på och ha lite såna här fina tävlingar, men där vi inte liksom
inte tömmer allt.
Inte går all in. Vi kommer ju kanske aldrig vinna en tävling eller så, men det spelar ingen roll. Vi har ändå glömt om 100 år.
Det var ett bra slutord, tycker jag. Jag brukar annars avsluta med att fråga vad ska ni träna idag? Men nu är klockan ganska mycket faktiskt här när vi spelar in, så kanske träningen kanske är gjord.
Nej.
Eller ska ni ut?
Nej, det ska inte ut.
För det första så är det väl officiellt vilodag. Men vilodag brukar oftast innebära yoga.
Ja, så ett 50 minuters yin-yoga.
Blir det idag?
Ja.
Det låter som en bra avslutning på dagen.
Ja.
Tack för att ni gästade podden, Stefan och Karina.
Tack, Jonas.
Jättekul att sitta och prata med er. Och Konditionsbloggen-podden, den är tillbaka nästa vecka.